Mikko Manner kritade på för ett år till. Sen rasade Brynäs ihop i tabellen. 5 raka förluster och under det förhatliga kvalsträcket. Nedsläpp Brynäs tar i handen och försöker förklara exakt hur illa det är ställt och varför det är så. I dagens avsnitt pratar vi om han som har Brynäs mest otacksamma jobb. Skräckschemat som väntar innan jul. Men det blir också lite perspektiv på tillvaron. Trots krisstämpeln är ju faktiskt Brynäs bättre än i fjol.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Hur skymter han? Hur skymter han?
Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner bara.
Hej och välkomna till GD och Arbetarbladets hockeypodd Nedsläpp Brynäs. Med mig Erik Karlsson och Brynäs reporter Daniel Sasse Sandström. Det har hänt en del sen vi stod här förra veckan.
Ja, det har det verkligen gjort. Som det brukar göra, veckorna rullar på och det händer mycket hela tiden faktiskt.
När vi stod här senast så pratade vi om den där pressen som Mikko Manner hade satt på Brynäs som att få ett förlängt kontrakt och kraven på det. När vi kom ut sen på tisdag morgon förra veckan så låg det väl ut en förmiddag innan kontraktet efter många turer var klart, färdigt och presenterat.
Ja, och vad jag förstår så hade de väl hållit lite på det också i Brynäs där. Ska väl ha blivit klart strax efter. Jag gjorde min intervju med honom på onsdagen där. Och sen av olika anledningar publicerade vi ju inte den förrän på lördagen. Börje Salmings död bland annat. Och match mot Leksand kom emellan och lite så. Så att, men vi hann ut med det där. Och sen gick Brynäs också ut efter podden då. Det var ju tacksamt för vår del då.
Det var väl hyggligt att de väntade. Om de har väntat så länge kunde de vänta till den hade kommit ut också. Nej, det var ju en märklig historia. För som jag förstår det så har han mer eller mindre gjort den här väldigt tydliga intervjun med dig. Sen gått rakt upp och knackat på Svedman. Ja, det vet jag inte om han har gjort. Men det har i alla fall blivit klart i trakterna där kring.
Ja, i dagarna där då efter den... Det snacket vi hade då, jag och Mikko Manner, och det var man väl ändå nöjda med Brynäs att han skrev på, men sen gick det ju inte, har det inte gått så bra.
Nej, alltså på tal om förra veckan då så stod vi ju här och du trodde på 6 poäng under föregående 3-matchersvecka och jag var lite mer pessimistisk och tänkte att ja, men 4 är väl gott nog. Det blev 0 då. Är det kris nu?
Ja, kris som tippare kanske och någon slags förutspående siare. Nej, jag kunde väl faktiskt inte tro att det skulle bli så här illa efter de där matcherna. Man vann mot Malmö och sen framförallt mot Färjestad borta. Det var nog som att de trodde att de var lite bättre än de kanske är efter Färjestadsegern där. Så kom Leksandsmatchen, det blev lite knepigt där, stämde inte. Sen har det liksom gått... Vi vinner snöboll som har rullat åt fel håll då.
Det låter ju i alla fall som kris överallt. Man tittar bland där det finns brynäsare så är det ingen tvekan längre. Nu är det riktigt deppigt och yvigt i många sammanhang. Du pratade med Håkan Svedman, får höra lite hur tankarna är liksom inne i Brynäs. Högsta ansvarig för läget just nu är ju trots allt klubbchef Svedman. Det här är en intervju du gjorde innan Frölunda förlusten då?
Jag förstår ju, jag var ju medveten när jag gick in i det här jobbet att det är så här att vara i den här världen, att människor har känslor, Brynäs berör brukar vi säga, och det gör det ju. Och när det inte går som vi, vare sig klubben eller supportrar, då blir känslorna starka. Sen kan jag ibland tycka att sociala medier eller enskilda individer ibland kanske går lite väl långt i sina uttryck och kommentarer. Men det är ju så det är. Det gäller ju att behålla lugnet i det här som sagt och försöka agera utifrån de förutsättningar man har. Inte jagas med i den, utan vi försöker jobba utifrån en plan vi har och anpassa så att säga så att vi ska bli framgångsrika.
Ja, men du är ju också välbekant med den sociala medielogiken som råder kring Brynäs. Vad ska man läsa ut av det stämningsläget? Kan man göra det? Kan man göra någonting av det så att säga?
Nej, folk skriver ju ofta i affekt, va? Utan att... riktigt tänka på att det kanske finns en mottagare på andra sidan, och naturligtvis har ju folk sin fulla rätt att tycka och tänka vad man vill. Det är fint så i det här landet, men ibland kanske man ska skriva det meddelandet och så läsa igenom det, så väntar man 5 sekunder och tänker, ska jag skicka det? Så får man nog tänka ibland. Men samtidigt så ska de ju naturligtvis ha kritik, Brynäs, för hur de spelar. Men det är både kul och ledsamt ibland att läsa vad som skrivs. Men ibland så tänker man så här att det kan bli olika diskussioner om, ja, men om du inte gör ditt bästa på ditt jobb. Ja, men skillnaden är ju, visst, vi är också konkurrenter att strida mot när det gäller nyheter, texter och så. Men det är sällan någon som försöker göra allt de kan för att förstöra för dig hela tiden. Det är ju inte så jättevanligt på ett vanligt jobb. Är du byggnadssnickare så till exempel, vad som helst, så ser du till att du har bra förutsättningar. Det är sällan någon som kommer dit och river ner allt du byggt upp samma dag. Så där är ju, skiljer sig idrott mot vanliga arbeten, även om, och det gör ju också att stämningarna blir ju också väldigt speciella när det gäller hockey, och folk brinner ju så enormt för det här, vilket Brynäs ska vara tacksamma för på många sätt. Men
det är väl så också, ja. Man kan ju tycka att det är mycket gnäll ibland, och det är det. Ja. Men det är ju också som sagt bara för att det är någon som bryr sig om hur det går för dem där.
Precis. Men jag tycker ändå, sen relax efter de värsta stormarna, så går det någon dag, då försöker ändå folk vara lite konstruktiva och titta, vad ska de göra, kan de värva, vad ska de värva, lite sådana saker då. Men jag ser ju, även jag får ju liksom, efter Linköpingsmatchen där, då var ju jag värdelös plötsligt också. Det kan ju få folk gärna tycka, men och mycket DM som kommer på Twitter och mycket med sådana här meddelanden att gör någonting, Alsen måste svara. Ja, jag tänker, det går inte att svara på alla de här, jag förstår att folk kräver svar, men vi kommer komma in lite grann på Johan sen längre fram här, men det är ju svårt att, vad ska de liksom säga? Jag tycker ändå Håkan Svedman säger vissa bra saker i min intervju med honom häromdagen, och man försöker ju i alla fall att vara så pass transparent man kan.
Ja, du blir inte utlånad, jag lovar. Du är kvar i våran första uppställning här, vad de än säger.
Ja, det låter bra.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men vi tar en liten vandring kring den senaste veckans svagt belysta Brynäsväg då. Tre förluster. Oskarshamn först då, det får man väl kalla en lektion i special teams.
Ja, verkligen. Alltså Oskarshamn, som då var jumbo precis som HV var matchen innan Brynäs förlorade. Man är bra, riktigt bra på en grej i Oskarshamn, och det är att spela i numerärt överläge. Som man då i alla fall, nu har inte tittat exakt idag, men inför den matchen var man i alla fall bäst i hela ligan på det. Och det borde ju rimligen Brynäs ha fullständigt koll på, kan man ju tycka. Men ändå lyckas man inte stoppa Karlqvist och company. Och Linköping gör ju alltså, Brynäs drar på sig 2 utvisningar, Linköping gör... Oskarshamn gör mål i båda de utvisningarna. Plus att man gör mål på en straff. Så det är 3-0 i special teams då, där. Sen gör Brynäs ett mål i sitt powerplay. Och så sen gör Linköping... Eller, säger Linköping igen. Oskarshamn.
Du vill så gärna till den där...
Jag är kvar mysiga, liksom. Jag har glömt den där Oskarshamnsmatchen och tänker Linköping, Frölunda. Men vi kommer dit. Nej, så att det var, visst var det det. Och då förlorar man ju om man inte kan hantera ett så bra spel från motståndarna.
Så är det ju, och du ville så gärna till den här torsdagsmatchen i Linköping, som jag tycker den var ett, liksom, en bottenlagsmanual i hur man hittar vägar och förlorar match.
Den var mycket värre än Oskarshamnsmatchen.
Ja, de går ju in med en tanke om att verkligen spela 0-0, tänkte jag säga, men det var defensiven först. Man får med sig 1-0, inför andra perioden har man, eller inför liksom slutet på andra perioden, så har man det här powerplay-läget och kunna till och med göra 2-0 och få lite lugn in i en sista period och fortsätta spela defensivt tight och ta med sig 3 viktiga poäng hem. Men då lyckas man istället släppa in ett i baken istället, i boxplay. Och det är ju såklart att de förlorade matchen. När de gör det, då är det ju redan färdigt. Ja, det kommer de ju aldrig resa sig från i det här läget, känns det som.
Och sen på det sätt då, när Linköping avgör matchen också, det jag fattar inte. Det är ju helt hål. Det blir mål och varenda skott där var 13 sekunder mellan de målen. Plus att efter 3-1 är de ju nära 4-1 också.
Där var det som att det var någon slags kollektiv chock som gick igenom Brynäs. För där insåg de plötsligt på något sätt vilken knipa de satt i. För när 1-2-1 och 3-1 kom och sen nästan 4. Alltså Anders Lindbäck, han bara skrek och slog med klubban. Och jag förstår honom för att han fick ingen hjälp överhuvudtaget. Det var parodiskt dåligt för några minuter där. Sen så liksom gaskade de väl upp sig igen och fick det där ganska snabbare reduceringsmålet.
Ja, Eklind gjorde 2-3 Eklind där snabbt. Men det räckte ju inte. Två mål är svårt att ta in på så lite tid som var kvar.
Ja, och sen gick kedjetombolan då inför Frölunda-matchen. Man ändrade ju alla kedjor och det gav väl egentligen ingen utdelning överhuvudtaget, om man ska vara helt ärlig. Rent spelmässigt i alla fall.
Nej, det som händer där är ju att man ändå gör första målet. För det har ju visat sig att när Brynäs släpper in det första målet, när man ligger under med 1-0, då vinner man ju sällan. Men här får man ju 1-0 och försöker ju ändå spela en hyfsad hockey. Man får ju till en hel del långa anfall på Frölunda, men det händer ju inte så jättemycket. Frölunda orkar ju liksom stå emot det där. Lasse Johansson, som också då ska vara en av de bästa målvakterna, var ju rätt bra, men Brynäs gör ju honom också ganska bra. Man spelar runt och söker lägen istället för att försöka ställa om spelet och komma i sådana attacker. Och jag förstår ju, det är Brynäs tanke att man försöker ha det här, trötta ut motståndarna, och Frölunda gick runt på 5 backar, det var något byte där, det var en spelare som fick ett skott på foten, han kunde bara stå på ett ben och ändå lyckas inte Brynäs utnyttja det och få. De kan inte spela bort motståndarna, utan de går runt i rundlarna och så tappar man puck till slut och så rinner ut i sanden och får man börja om.
Ja, och det är väl ingen, alltså man kan prata om det är ju ingen skam att förlora mot Frölunda, men nu känns det som att nu har man dragit panikkorten ett efter ett här. Det var tokdefensiven mot Linköping, vaska om här. Det är lite nu, vart tar man vägen härifrån så att säga?
Ja, så får man verkligen känna, och nu väntar jag ett par träningsdagar här då innan nästa match.
Vi ska försöka titta och bena lite i varför det ser ut som det gör då. Och det finns ju såklart många anledningar, och man kan peka på små detaljer. Vi har pekat på de här små vändningspunkterna som har funnits här. Hade man löst Linköpingsmatchen, så hade man kanske kunnat ha lite momentum in i Frölunda, lite självförtroende och kanske göra den insatsen också bättre. Det är ju, sådana där finns det ju alltid. Men tittar man i lite större drag då, så får man ju börja i defensiven, för det är faktiskt den som sticker ut i hur mycket mål som Brynäs faktiskt släpper in i år. Vi kollade nu, de har släppt in 80 mål på 24 matcher. Det är 3,3 mål i snitt.
Ja, det har ju ramlat in några i tom kasse också som räknas in i den statistiken. Men som du sa, att man sätter sig i det läget att man måste ta ut målvakten så ofta, det är ju också, betyder ju någonting.
Ja, så är det också.
Det tyder ju på någonting, ska jag säga.
Man kan ju faktiskt jämföra med hur det var förra säsongen, över hela säsongen då. Då släppte man in i snitt 2,65 mål, och det var man faktiskt femte bäst i hela ligan på, trots att man hade en knackig säsong överlag. Men det liksom rasade aldrig iväg på det viset då.
Nej, och då satt ju det här så kallade styrspelet, hur man stängde igen mittzon. Det växte man ju in i under säsongen förra året. Och i år har man ju bytt ut, som vi var inne på tidigare, stora delar av backbeståndet. Och några fler offensiva backar, vilket också syns i poängligan. I den interna poängligan så toppas ju av backförsvarande spelare. Och det är väl inget fel, men forwardspelarna ska ju vara ovanför där också och göra mer. Så att det är flera saker som inte kuggar i. Dels så funkar inte försvarsspelet, alltså från offensiv zon och i mittzon. Sen funkar inte riktigt spelet runt egen kasse. De släpper in lite för mycket mål. Målvakterna har varit lite för dåliga. Sen tar man liksom inte riktigt chanserna när man får dem. Man hamnar ofta underläge, får jaga, får jobba, försöka jobba sig kapp.
Men kan man också prata om någonstans att ja, men förra året kom Mikomander in och satte det här styrspelet som man har. Kan det vara någon slags, vad ska man säga, inlärningskurva även på motståndarna, att nu har de mött ett Mikomander Brynäs i en säsong och har också hittat nycklar för att dyrka upp det på något vis?
Ja, lite grann, absolut. Är det så? Man, man vet ju Brynäs spelar nu och tar man sig förbi den här mittzonspressen och kommer in. Jag tycker att Brynäs släpper ju in en del sådana mål där man får sidledsförflyttning på målvakten. Du kan spela in från hörnan i mitten där ofta kan en spelare vara ganska ensam. Brynäs sorterar inte riktigt in i egen zon. Så att försvarsspelet över hela banan, det kuggar inte i riktigt någonstans. Och sen är det hela tiden en press och en stress och en jakt på att själva producera framåt. Vilket gör att man kanske tummar lite. Man försökte ju det mot Linköping. Det var ju väldigt tydligt att när man fick ett 5-4 överläge i 5 minuter, nästan det första som händer i matchen, då är man är så inställd på att spela defensivt så man nästan inte vet hur man ska göra. Nej. Fast de egentligen vet det naturligtvis, men då är man så liksom inställda på att men här ska vi inte anfalla onödan, så får man egentligen ett drömläge. Nu drar visserligen Björnen på sig så att det blir 4-4 ganska kvickt där, men det är ju toppläge man får tidigt i en match att kunna ta ledningen på bortaplan. Och man har liksom inga verktyg att lösa det, att ställa om.
Nej, det är så fort man börjar liksom bena i sånt här, såklart så hänger ju allting ihop.
Allting hänger ihop när man börjar borra i saker och ting och att det ena leder till det andra. Och
Och det som hänger ihop med försvarsspelet är såklart målvaktsspelet.
Ja. Och vad jag ska säga också, att allt handlar ju om självförtroende.
Ja.
Både det målvaktsspelet som kommer in på, det i anfallsspelet bland forwards, även på backarna. Allt sitter ju i självförtroendet. Vågar jag göra? Nej, man tar fel beslut på isen. Det låser sig för många spelare.
Anders Lindbäck har nog inte särskilt gott självförtroende just nu, tror jag. Han har ju fått chans efter chans. Och det går ju inte annat än att säga att det han har presterat hittills är ju inte bra nog för att vara en första spad i en SHL-klubb.
Nej, inte just nu. Jag tänkte faktiskt på det mot Frölunda. I mittperioden hade Frölunda en god period i matchen. Och då gör han en dubbel, nästan trippelräddning. Står det 1-1 då? Jag är inte helt hundra. Men när någonstans känns det som att han... Där gör han ett par räddningar som kan göra att Brynäs kan vinna matchen. Ändå, när vi summerar matchen, så står vi där med en groda vid ett av målen. Lou Eriksson som har petat in, släpper en puck igenom sig Lindbäck. Och det är klart att sådana saker är ju en följd av massa saker också, precis som allting annat hänger ihop. Men någonstans så måste ju också målvakten göra sitt jobb, att inte släppa igenom sådana skott. Så är det ju bara.
Du träffade ju Lindbäck lite förra veckan här och vi ska höra på en del av den intervjun.
Målvaktsspel är ju väldigt mycket psykiskt. Man skapar sig förutsättningar att röra sig och kunna och skaffa sig tekniken. Och sen så är det ju att vara där och göra rätt beslut och vara kall i många lägen och hitta den här tajmingen liksom i spelet. Och jag ska vara ärlig, så har jag haft lite svårt. Den här ligan, den är annorlunda än vad jag har varit på andra ställen. Och så vet jag inte om det betyder som man är hemma. Och det är liksom, ja, det är lite mycket saker som är annorlunda mot vad det har varit i mina tidigare år nu. Men som sagt, när jag... Får ni på det så kommer det bli
bra. Känner du lite press också att vara hemma igen och liksom komma tillbaka till Brynäs och Gävle? Liksom, där du någonstans ändå har velat komma hem, vad jag förstår.
Ja, nej, men då, det största pressen är väl att jag vill vinna för morsan och farsan och familj och alla brynäsare och liksom, ja, alla lagpolare. Och liksom, det är väl mer. Och där är ju också en grej när man försöker för mycket i sådana klassiska grejer som inte är något vidare för målvakt eller för spelare överlag. Liksom, utan det är den här fina linjen och... Men som sagt, det är lite, jag tror att det är lite hela den här gruppen har varit i Brynäs. Det är många som försöker ibland inte för mycket. Och när man försöker för mycket, då liksom, istället för att hålla enkelt ibland och kanske bara liksom, låta det komma till. Men det är som sagt, det är lätt sagt.
Han pratar ju där om liksom, att man vill så mycket. Och känslan är väl att det finns ganska många i det här Brynäs-laget. Det är väl inget nytt fenomen heller, men som bärande spelare som har liksom ett hemmaok nästan lite.
Kommer vi tillbaka till det här med fansen igen på någonstans, att många efterfrågar ju, jag vill ha hemspelare hela tiden, man vill ha jävla killar i laget. Nu har man väldigt många spelare som är fostrade i Brynäs juniorled. Rätt eller fel, alltså det funkar ju inte riktigt ändå. Och det, när man förlorar så mycket som man har gjort nu en period, då blir det såklart en belastning att man vill så gärna vinna, vill visa för kompisar, familj, för sin klubb. Det här är ju brynäsare, killar som har växt upp med klubben.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det är klart det är jobbigare att vara Anders Lindbäck än vad det är att vara Hannes Björnen i det här läget. Trots allt.
Så det får man ju nog känna att så är det ju. Det är det ju.
Och det är klart det kan vara ett ok också. Men det kan ju såklart vända till något positivt. Men hur länge kan man liksom fortsätta ge Lindbäck de här chanserna? Eller kan man göra ett försök här och omvärdera situationen och faktiskt ge Karonen en möjlighet att komma in i det här och se om han kan upp till fornstora nivåer nu när man har tagit in honom här?
Ja, när Karonen var här för några år sedan då gjorde han ju ett antal bra matcher och blev väldigt populär och uppskattad. Jag tycker absolut, han har inte riktigt fått chansen. Det intressanta är att han stod i matchen senast de vann mot Färjestad borta och sen fick han också spela den här mot HV man förlorade hemma. Då blev han utbytt där med någon skada var ju motiveringen, men sen var han ju med och tränade på måndagen igen så att och han tränar för fullt så någon skada verkar inte finnas där. Så då tycker jag att man kan nog spela Karonen i alla fall en av de här två matcherna den här veckan. Det tycker jag absolut, för att se kanske redan mot Timrå på torsdag för att ge honom chansen också och visa att, ja, men, att han ändå är här för att han ska få spela lite grann. Men sen kan man ju titta på, jag menar förra året då när Veine Vevelainen inte var så där våldsamt framgångsrik i starten. Då kom ju han efter... Ja, det var nog kanske lite tidigare än den här där vi är nu, men det var i alla fall en bra bit in i säsongen efter november-december där. Då började han spela upp sig. Och det är klart att Lindbäck är ju i grunden en bra målvakt, men han måste ju också få känna självförtroende och jag vet inte vad han ska hitta någonstans. Han får ju chanser, som du säger, att spela hela tiden. Så ja, nej, men testa Karonen någon match i alla fall och för att få något trendbrott där. För det var väl enda bytet man inte gjorde inför Frölunda, att byta målvakt egentligen då.
Ja, så var det väl i princip, ja, ja. Exakt. Och sen är det väl klart, man kommer ju inte ifrån när man ska liksom analysera läget som det är nu. Så nu har Johan Larsson saknats i 6 matcher och man har förlorat 5 av dem. Mm.
Jo, men självklart. Jag menar, Johan Larsson är ju en av seriens bästa spelare. Jag har hyllat honom många gånger i den här podden och folk har enorma krav. Men nu ser man och nu förstår man vad han betyder. Sen med han på isen kanske Brynäs har förlorat några av de här matcherna i alla fall. Eftersom absolut, man är i dålig form hela laget. Man har en rejäl formsvacka. Så är det ju. Och de här formsvackorna kommer ju hela tiden. För alla lag. Men det handlar ju om att göra dem så korta som möjligt. Det är det handlar om. Och Brynäs har tyvärr fått en lite för lång nu. Att vi förlorar 2-3 matcher i rad, det gör alla lag. Även de bra lagen. Men sen börjar de plocka poäng och så vinner de kanske 3-4-5 matcher kanske på rak. Och då är det lite mer safe. Så att Brynäs måste få ett stopp i förlustraden.
Johan Larsson kanske inte producerar en himla massa poäng. Jag har inte gjort hittills i alla fall. Men man ser vilka hål det skapar i ett liksom bygge av kedjor. För ja, det fortplantar sig. Helt ja. Plötsligt så sitter... Ja, det gör ju såklart att Rudin saknas också. Självklart. Helt plötsligt självklart. Så ska Palve vara den som spelar 20 minuter. William Strömgren spelade 20,5 minut mot Frölunda. Och Mikko var visserligen lyrisk. Jag vet inte hur mycket av det som var så att säga äkta och hur mycket av det som var någon slags klapp på axeln till William. Men oavsett om du vill vara ett stabilt topp 10-lag i SHL så ska inte William Strömgren ha mest istid av alla forwards.
Nej, han är född 0-3 och han har mycket talang. Han är duktig med pucken och de där sakerna. Ja, han har fått spela lite powerplay. Där kan jag tycka att han kanske ska visa lite mer. När du får spela powerplay så mycket som han har gjort så kan man ändå kräva lite mer. Men absolut, inget fel på honom så. Men som du säger, att en 19-åring ska bära Brynäs på det sättet, det skicka i alla fall fel signaler från min sida, som jag tycker. Men och det här med Johan Larsson också, du tänker försvarsspelet vi pratade om innan. Oj, oj, oj. Där ser du ju verkligen, och även Rudins hårda jobb. Förra året så räddade de sig mycket på att Rudin gjorde 19 mål. Det är väldigt bra. Det är bra att göra 19 mål på en säsong. I år har han ju varit skadad 10 matcher och bara gjort 2 mål. Men just hans arbetskapacitet och även i försvarsarbetet, alltså högre upp i banan, och där framförallt Johan Larsson, det, oj vad det syns att han saknas.
Jag menar, truppen är tunn, det är ju ingen nyhet. Det har vi ju egentligen sett, och det har ju alla vetat om sen SHL startade, att truppen är tunn.
Ja, fast, ja precis, tunn numerärt. För de hade en bra, ganska bra grundlag, Brynäs, det får vi ändå säga. Vi ska ju inte säga något annat än att vi ändå småhyllade laget, lagbygget. Det gjorde vi i början. Och liksom, men det är numerären.
Och man har ju väntat på en forwardförstärkning. Och det var lite här jag ville komma innan när jag pratade om det kanske mest otacksamma jobbet i Brynäs IF just nu. Och det är det som Johan Alsén har. Han har inte gjort allt rätt. Det är inte på något sätt så. Och man kan liksom läsa mellan raderna att Mikko tycker att ja, men saker och ting kanske har gått lite långsamt ibland och att det liksom inte händer. Men nu är han i ett läge där Håkan Svedman kan öppet säga att ja, men vi har resurserna, vi vill agera. Mikko säger jag behöver spets. Och kvar står Johan Alsén och så tittar han ut över spelarmarknaden och det bara ekar i tomrummet som är där ute. För helt ärligt så finns det ju knappt spelare att tillgå. Jag vet inte, jag kan inte på något sätt liksom säga att jag har full överblick över alla lediga högerfattade sniper som är där ute. Men jag vet att om det dyker upp någon så vill Malmö ha en. Oskarshamn skulle kanske inte tacka nej, även om de kanske just har spets, kanske mer söker numerär. Luleå värvade ju Mario Kempe, så de kanske har fyllt sitt behov. Örebro, det finns hur många lag som helst där ute. Och då har vi bara kollat i SHL. I Schweiz börjar man närma sig nu, de har ökat sin utlänningskvot. Alltså det finns så många lag som vill ha så mycket spets som inte liksom finns. Så ja, jag vet inte, det är inte så kul att gå till jobbet tror jag om man heter Johan Alsén just nu.
Nej, han har det lite tufft får man ju lugnt säga, och det är ju precis som du säger. För det har ju blivit så att man trodde ju sig veta eller hoppas eller förstå någonstans att det skulle bli massa spelare lediga från KL då. Men så har det ju inte riktigt blivit, utan...
Ja, från AHL också.
Ja, från AHL. Men många nordamerikaner och så, de stannar ju kvar i AHL. Många svenskar, andra europeer stannar kvar i AHL. För de tjänar ändå ganska bra. Lönerna har gått upp lite grann i AHL. Plus att hela tiden den här drömmen om att ja, men är jag i AHL, det är ju ändå närmare NHL än om jag ska vara i Europa. Och Europa, och tjänar du ändå hyfsat bra i AHL, kanske ungefär som du skulle göra i Sverige, och då kanske man stannar kvar. För det är ändå någonstans ett karriärsteg att vara i Nordamerika. Men vi har ju ändå sett, jag menar, det är ju mycket bra spelare i Sverige i SHL. Du har ju sett många hemvändare. Titta som nu senast på Frölunda, när man hade Oskar Fantenberg han har gjort många säsonger i Nordamerika. Fantastisk back alltså.
Det blir också en fråga. Du behöver inte ha en spelare som var bra i SHL förra året, för att jag tror att SHL-nivån är ju sig också högre. Fler hemvändare har redan kommit hem, vilket ställer högre krav på den som ska fylla liksom en plats i en topp 6-kedja nu. Tidigare fanns det transatlanter som kanske gärna flyttade till Sverige och spelade SHL för att de kanske sen skulle studsa vidare och tjäna ännu större pengar i KL.
Ja, eller Schweiz eller KL. Eller i bästa fall komma tillbaka till NHL. Även om de flesta nordamerikaner som kommer hit, de känner att de kanske inte...
Men jag tror just att KL-dörren är liksom stängd, avskräcker ändå ganska många från att göra den flytten. Då är man hellre kvar i AHL, krigar på för ungefär samma pengar, för att uppsidan finns inte riktigt. Och då att Europa rent liksom monetärt då, om man ska säga så...
Och sen ska vi veta vad Brynäs är någonstans i rangordningen, i den hierarkin. Alltså komma till exempel Brynäs och veta att här får jag, visst jag kommer, jag är bra för att spela mycket, men hela tiden kämpa och i ett bottenlag. Vi har ju det här systemet att du kan åka ur, kvalmatch som står på spel. Och så kan du få samma pengar någon annanstans. Kanske inte det roligaste ändå att välja Brynäs i det läget. Eller då kanske det är väldigt annat lag i SHL. Man vinner mer än man förlorar.
Man ser ju vad Luleå enligt uppgift fick betala för Mario Kempe. Där pratade vi ju, om jag fattat det rätt, höga 300 000 i månaden. Och dessutom ett långt kontrakt.
Ja, och på spelare som har varit skadad då i ett år nästan dessutom. Och börjar ju ändå bli lite till åren.
Och så finns det andra spåret. Örebro har haft mycket problem med skador till slut när de har tittat sig omkring och sett samma liksom tomma listor från agenterna, så valde de att värva Richards Marenis P petad i allsvenska Modo. Men de behövde liksom fylla på med kroppar i uppställningen och då blev det en lösning. Så hoppades man att han kan liksom sprätta till när han kommer till Örebro.
För Örebro har ju en, den här Petrus Palmu som de värvade in från Finland den här säsongen. Det säger jag lite snack om, ska Brynäs ta in honom? Jag tror inte att, för han är säkert ganska dyr och jag är tveksam på det. Det gäller att hitta någonting annat. Och Håkan Svedman som jag pratade med var också inne lite på att ska man bredda truppen lite grann. Då börjar man gå och titta ner till allsvenskan då, som då Örebro gjorde i Modofallet där.
Ja, men vad tänker du kring det då? Ska man gå, man skulle, det är ju ett alternativ då. Hittar man ingen spets, då får man hitta två, tre breddspelare som gör att det blir i alla fall fight om platserna i laget. Som det är nu så kan du inte bänka någon för att de underpresterar, för att då har du inte liksom fyra femmer.
Ja, det är så. Plocka in fler juniorer, men där har vi sett att ja, Noel Nord har ju spelat en hel del. Strömgren är faktiskt fortfarande junior även om han inte har varit i Brynäs juniorverksamhet. Anton Olsson har varit med och tränat, varit på bänken några gånger. Du har ju några juniorer, men jag vet inte om de riktigt är redo än i det här läget då. Så det är kanske bättre att ta en allsvensk spelare som är bra, som står på gränsen till SHL. Men samtidigt då, de här allsvenska lagen, ja, de vet ju att ett lag ska gå upp och det ska vara ett slutspel. Medan Modo går som tåget, men det är ju ingen garanti. De ska tuggas igenom ett slutspel och ett finalspel mot kanske Djurgården eller Björklöven eller Södertälje som också går bra. Och jag tror ju inte att till exempel Björklöven som har en del bra spelare, jag menar, de har försökt att komma upp nu i flera år. Varför skulle de släppa en av sina bästa spelare till Brynäs som ett bottenlag i SHL när man själva någonstans ändå har en hyfsad möjlighet att gå upp? Så det tror jag inte. Det ser jag inte att de kommer att göra.
Det är inte så att Johan Alsén står helt ensam. Han får ju ett visst stöd även av Håkan Svedman i den intervjun. Vi ska lyssna lite vad Håkan säger om läget på spelarmarknaden.
Det är en väldigt begränsad marknad, det har jag förstått, på att kunna ta in spelare. Det är inte bara Brynäs som, eller vi i Brynäs som har den uppfattningen. Jag pratade med Johan och kommer från resa med övriga sportchefer och alla har ungefär samma uppfattning. Så det är en begränsad marknad och samtidigt så måste vi hitta möjligheter att agera. Och det gör vi också.
Ja, han berättar ju om den här sportchefsresan som vi var inne lite på att Alsén var på i förra veckan i Los Angeles. Och rapporten därifrån verkar ju vara att det är fler sportchefer som står i samma tuffa läge. Man letar och letar och letar, men...
Ja, men vi nämnde ju inte ens när vi pratade här. Jag menar, Lou Eriksson som Frölunda ratade inför säsongen. Nu tar man in honom. Ja, visst. Det är ju både en kropp men också en enorm rutin. Och kan man spela på samma premisser? Sen kan det också vara så att man väntade lite eftersom han... Även om han har passerat sin prime i karriären så ska han ju ha bra betalt för att spela Frölunda. Och...
Var det 700 miljoner eller något? Vad var det han har tjänat? Rönnberg fattade ingenting.
Nej, men han vill ju ändå ha en bra lön i Frölunda för att spela hockey. Liksom, så att, då väntar man in lite grann tills det har gått några månader så behöver inte kontraktet bli så långt och lönen så hög.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Men ja, jag menar Brynäs har ju ändå tagit in en spelare, den här backen då, från Finland. Men
kan också,
inte, liksom, ja, jag har inte gjort så mycket till eller från det så här långt.
Nej, det har gjort att ännu mindre istid på Hedberg och Bergman. Ja.
Mm.
Men det är väl klart att alltså, det är också i det läget. Alla kräver värvningar. Det ser man ju också i de här sociala medierna bland annat. Men det är väldigt få rykten med substans där ute. Det har ju pratats lite om Quenneville i Leksand som ju inte riktigt får förtroendet av Björn Hellqvist. Men känslan är inte att det är något jättesug efter honom hos hos Brynäs, det sista i alla fall.
Ja, och även om det finns, som Håkan Sveman säger, att det finns pengar, så är det en oerhört hög lön att betala till honom. Och där brukar man ju komma överens lite grann klubbarna. Men jag tror inte att Leksand är så intresserad av att stå för delar av hans lön för att han ska spela i Brynäs som en konkurrent. Och Leksand själva, som de är ju faktiskt bara 3 poäng före Brynäs, så att de är ju lite grann i samma situation om vi ska se det så, va? Så att då säger nog Leksand att då får ni ta hela Kvenvins lön, och den är ju säkert 200 000 kronor i klassen per månad, och så mycket pengar tror jag inte Brynäs har när man inte vet exakt vad man får, så att säga. Så att den är väl lite tveksam kanske.
Nu har vi grottat i en hel del siffror och en hel del depp här. Jag tänkte vi kliver in lite i perspektivhörnan här. Vi kollade tabellen här. Och
efter jag ser någon slags hopp här i alla fall.
Ja, men lite. Ja, det kan väl finnas någon som kan vara i behov av det kanske.
Ja, jag menar det.
Och vi tittade efter lika många omgångar i fjol. 24 stycken spelade. Då stod Brynäs på 27 poäng. I år står man alltså på 29. Så faktum är att Brynäs har faktiskt fram till dags dato gått bättre i år än i fjol. Och inga stora skillnader, men det är ändå inte nattsvart, om man ska säga så.
Nej, det är ju de här senaste förlusterna, att det blir 5 i rad, som sticker i ögonen naturligtvis. För att tittar vi över hösten hur det har sett ut, då har ju Brynäs vunnit några. Man tog faktiskt 3 segrar i rad, sen har man förlorat 2 och så man kryssar någon. Så man förlorar 2 igen och sen har man vunnit någon. Och så där kan man ju hålla på, men det är ju när det sticker iväg och blir en förlusterna radas upp efter varandra. Det är då krisstämpeln kommer där.
Ja, när man inte ser någon botten. Just nu är man ju faktiskt 6 poäng efter Örebro som har den 6:e platsen i tabellen på lika många spelade matcher dessutom. Så på det viset är ju inte avstånden någonting egentligen att tala om. Men det är klart att det är lättare att prata om det när man är på 8:e plats än när man är på den 13:e i tabellen. Tabellen spelar ingen roll hur mycket man säger att man ska titta i den. Den är svår att vända ögonen ifrån. Mm. Men så finns det ju, nu har vi varit positiva i 25 sekunder här. Så det finns ju också faktiskt en fortsatt anledning runt en liten klump i magen här. För tittar vi på spelschemat så väntar nu då på torsdag den här veckan Timrå, tabell 3, formstarkast i SHL. Därefter följer 1:an i tabellen Växjö, och sen är det då den här strömmatchen mot Frölunda innan jul som ju dels ligger bra till i tabellen och som dessutom då har precis tvålat till Brynäs på hemmais. Ja, det är ett djupt andetag och sen åker man till, Timrå på torsdag. Vad tänker du om den matchen?
Ja, det ser ju ut på förhand som att det är en omöjlig uppgift. Dels för att Timrå har tagit 13 av de senaste 15 poängen. Brynäs har tagit 0 av de senaste 15 poängen. Timrå har lyckats egentligen med alla sina värvningar. Spelar en fantastiskt fin hockey. Presterar, nästan överpresterar i vissa fall skulle jag säga. Men har fått ett flyt, ett flow i spelet som gör att de har tagit sina poäng. Och skulle jag säga, inte även om de skulle börja förlora nu här efter jul, att det finns ingen chans att de ska behöva hamna i någon kvalstrid igen som de var förra året. Då måste de förlora allt, och det har svårt att se att de ska göra. Timrå har Brynäs dessutom ofta väldigt svårt för. De slog dem hemma här i höstas efter straffar, men annars så förra året förlorade de 3 av 4 matcher mot Timrå.
Det blir ju ett test nu hur man ska så att säga paketera den här veckan och hitta energi in mot den här matchen. Sen väntar som sagt då Växjö på hemmais då i den sista hemmamatchen innan mellandagarna faktiskt.
Ja, men alltså ska man se någonting så är det ju den här logiken som jag brukar prata om, att någonstans, jag menar, det skiljer ändå inte så mycket mellan lagen som jag brukar säga, och någonstans måste ju Brynäs vinna också, och då kanske det är ett bra läge att mot ett Timrå som har vunnit väldigt mycket på slutet, att de måste få, nu förlorar de på straffa mot Färjestad i lördag, så att det kanske var deras förlustmatch som kom där då. Men det är klart att till slut kommer ju Brynäs att vinna en hockeymatch igen, så är det ju bara, det är klart att de kommer inte förlora resten av matcherna.
Om du fick vara Mikomana då, vad gör du med den här omvaskade uppställningen som man ställer på benen i nu senast in mot Timrå-matchen?
Jag tror man ska vaska om lite till igen, och jag hoppas verkligen att Anton Rudin är tillbaka till på torsdag. Jag har mindre förhoppningar runt Johan Larsson. Jag träffade ju båda två i förra veckan lite som hastigast när de var ute på is och körde lite med Ove Molin individuellt. Och vad jag förstod på Johan Larsson, så där får vi nog vänta till i alla fall efter uppehållet. Kanske kan han vara med i den där matchen mot Frölunda innan jul. Annars är det ju då när det kör igång igen på annan dag, för då är det ju matcher 26, 28, 30 och jag tror även 2 januari, va?
Eller, ja, eller 3 januari, ja, tror jag.
Så att där är det mycket matcher, så att kanske håller man på Larsson lite till dess. Men Rudin, det skulle vara en injektion att få in honom i laget till på torsdag redan. Och då kan man ju sätta ihop, då skulle man kunna sätta ihop Rudin och Scott igen tillsammans med Timmarsson till exempel, och köra det som en första kedja. Nu körde man Greg Scott som center för första gången den här säsongen i lördags, och Greg är ju alltid Greg, han sliter på och så, men så det var väl inte det, där man föll kanske på hans spel, men det tror jag man skulle kunna göra, sätta ihop dem tillsammans. Vi i den får, matchen. Mm.
Du kommer att hinna se tendenser på det både på träningen idag, tisdag när ni lyssnar då, och onsdag innan avresa uppåt. Vi ser helt enkelt om vi har någon seger för Brynäs att summera när vi står här igen nästa vecka. Ska jag våga avkräva dig ett tips den här gången, eller har vi liksom pansat våra chanser till det nu?
Ja, men som jag sa alldeles nyss, så snart måste ju Brynäs vinna en match, så att de vinner i alla fall en av, trots att de här ser väldigt tuffa ut, Timrå och Växjö, så tar man med sig några poäng i alla fall någonstans där, och man vinner en av matcherna, det gör man. Det känner jag.
Det känner Sasse. Bäver månde. Nu tackar vi för oss och hörs igen nästa vecka.
Tack så mycket. Hej då.